Ja, jag vill hälsa er alla hjärtligt välkomna till ikväll. Det är fint att se er alla här en sån här varm onsdagkväll. När man kanske gärna skulle vara ute och ligga i häggmattan ute på tomten eller något sånt där. Men det är roligt att se er här, att ni är intresserade av Bibelns trovärdighet samlas här. Och jag tror vi kan få en väldigt trevlig kväll här. Ja, jag tror att jag känner om alla här, för annars jag heter Ola Hörsjö, medlem här i församlingen. Och det är så att vi har vi har ju under tre terminer samlingar i kristen apologetik, försvar av kristen tro. Och i den här terminen har vi haft 7 samlingar om Bibelns trovärdighet. Och det här är den 7:e och sista då. Sen kommer vi fortsätta i höst och har samlingar om vetenskap och tro. Bakom det ligger också Bibelns trovärdighet. Det kommer vara lite mer i fokuset. Och nästa vår blir det då att vi ska titta på olika världsåskådningar. Sekulär världsåskådning, kanske New Age, islam och jämföra med kristen tro och så. Då blir det fokus nästa vår. Men i höst nu så har vi haft här 6 stycken samlingar. Som ni ser, vi började i januari och så har vi kommit till idag nu. Och idag är det tema Exodus, uttåget ur Egypten. Och då vet vi att när vi läser Gamla Testamentet så vet vi att enligt Bibeln så står så hamnade Israels folk, först Josef, sen Jakob och hans söner i Egypten. Och de var där cirka 400 år, så småningom blev de förslavade och då var det Moses som fick leda folket ut ur Egypten genom det förlovade landet, eller genom öknen, och sen var det Mose efterträdare Josua som fick leda folket in i det förlovade landet. Och det här, ja, som kristna tror vi att det här är sant och det är väldigt viktigt. Det här är väldigt viktigt för Nya Testamentet sen och Jesu undervisning. Och då är frågan, vad säger forskare om det här? Och det är många som trott att uttåget inte har ägt rum faktiskt. Men det har kommit väldigt mycket intressanta arkeologiska fynd på senare år. Som kan liksom ändra läget lite grann. Och idag kommer vi bland annat titta på större delen av tiden kommer vi titta på en amerikansk film. Som heter Patterns of Evidence. Den är 2 timmar lång. Det är engelsk text. Det är inte svensk text, men det är engelsk text. Och det tog regissören 10 år att göra den här filmen. Den är väldigt genomarbetad. Och forskare med olika synpunkter får komma till tals. Men det är väldigt intressanta fynd som presenteras. Så här är lite hållpunkter. Och då är det så att Torbjörn Ramqvist, som är församlingens expert på Exodus och bland annat väldigt kunnig i det här, kommer att ge en bakgrund och betydelse för utgångsuppgiften för vår förståelse av Bibeln och även lite bakgrund så att det är lättare att följa med i filmen, ungefär 20 minuter. Och sen kommer vi att ha filmvisning, och då är det på 2 timmar, och då tänkte vi mitt i ungefär ta en liten bensträckare på 5 minuter. Och sen ser vi klart filmen. Och sen tänkte vi, som kommer Torbjörn att sammanfatta filmen alldeles efter. Och sen har vi en diskussion efter det. Och en avslutning, avrundning av kvällen. Ungefär så hade vi tänkt. Då får jag bara inleda med en kort bön. Jesus, vi lägger den här kvällen i dina händer, Herre. Jag ber att det här ska få bidra till att vi ska få ännu mer förstå hur trovärdigt ditt ord är. Och att även arkeologisk forskning kan liksom visa på saker som ännu mer gör att vi får upp ögonen för hur trovärdigt ditt ord är. Och nu lägger jag hela kvällen i dina händer. Jag ber att du ska tala till oss genom din heliga ande. I Jesu namn. Amen. Så, Torbjörn.
Okay. Ja, jag ska försöka ge lite kort bakgrund till om Exodus eller sätta historisk bakgrund och ta upp frågan, är det viktigt om det verkligen har skett och har någon betydelse för oss? Nu har vi inte så lång tid på oss eftersom filmen tar så lång tid, så jag ska ta det här kort Så att det finns mycket mer att säga än det jag säger. Men bara en kort bakgrund här. En inledning. Så att först ska jag ta Israels historia i korthet. Det kommer igen i filmen. Men för att sätta in det här i sitt sammanhang. Sen ska jag ta upp en del då om Exodus innebörd. Och hur gamla och nya testamentet ser tillbaka på det som hände då. Och sen ta upp frågan, har det betydelse för Bibelns trovärdighet och för oss om det är sant eller ej. Så att om vi börjar med Israels historia så kan vi gå tillbaka till Abraham som var den första patriarken. Jag antar att väldigt många av er här är väldigt väl bekanta med Bibelns historia. Men ändå så vill jag sätta in det i sitt sammanhang. Och jag börjar här med första Mosebok 12 där Herren talar till Abraham. Som han heter då, eller blir Abraham för. Där han säger till Abraham. Gå ut från ditt land och din släkt och din fars hus och bege dig till det land som jag ska visa dig. Där ska jag göra dig till ett stort folk. Jag ska välsigna dig och göra ditt namn stort. Och du ska bli en välsignelse. Jag ska välsigna dem som välsignar dig och förbanna dem som förbannar dig. I dig ska jordens alla släkter bli välsignade. Så vi ser att redan här är vi med. Det är inte bara Israels folk här som är med, utan vi som är, som vi är bland jordens alla släkten, så är vi med redan här i kapitel 12 i första Mosebok. I det här löftet. Så att Abraham, han utgångspunkten var där ur i Kaldén. Han gick upp till Hörum där och ner till Kanans land här då. Och där blev han sen far till Isak som blev far till Jakob. Och Jakob hette då, fick även namnet Israel. Och det är därifrån landet Israel och folket israeliterna kommer ifrån. Och han blev far till då Josef. De var ju först i det här området i Kanan då. Men Josef blev såld som slav till Egypten. Han blev först upphöjd och faraos närmsta man. Sen, och då kom Josefs familj, hans bröder och far till Gosen. Och det är det här området i nordöstra Nildalen, eller Nildestat som de fanns i då. Och sen kom en ny farao och de folket hamnade i slaveri. Mose föds och sen blir ledare för uttåg i Egypten på Guds uppdrag. Men en sak som är väldigt viktig här är att det står inte vilka faraos som regerar. Vare sig här när Josef blev upphöjd eller här när han stod i. Hade det stått i Bibeln så hade det varit så mycket enklare för oss. Men nu är det här som är en del av problemet. Det är det som filmen kommer in på. Vilka faraos var det här? Och den här tiden står i Bibeln att det här är 400 år. Sen fortsätter då Israels historia. Eller ja, sen i uttåget ska vi ta först. Att det, kan säga att det är fyra olika moment. Först ett uttåg. Sen går de genom Sävhavet eller Röda havet. Därefter så är de i berget Sinai och där får de förbundet från Gud som de kommer tillbaka till. Och sen har vi intåget i Kanaan där speciellt Jeriko är viktig som när Jeriko intas. Och då kommer de in, Jeriko ligger där ungefär. Där uppe. Ja. Och så att det är väldigt centralt vad gäller arkeologin just när de tar in intåget, eller när de tar in Jeriko. Och den här perioden i öknen, den är då 40 år. Om vi fortsätter med Israels historia sen så har vi domartiden. Sen kommer Israels första kungar, Saul, David, Salomo. Och under Salomo byggs templet. Och även här har vi en viktig tidpunkt. Det här tror man ungefär 960 år före Kristus. Och enligt Bibeln så är det 480 år efter Exodus. Sen fortsätter historien med att Israel delas kort efteråt i norra riket Israel och södra riket Juda. Först faller norra riket på 700-talet och sen 587 så faller Juda. Och här kommer då fångenskapen i Babylonien och sen en återkomst till Israel. Och det är under den här perioden, eller omkring den här perioden, en del anser att hela berättelsen kring Exodus är skriven. I Bibelns böcker, de historiska böckerna täcker hela den här perioden. De profetiska böckerna, de är framförallt från den här tiden och lite senare. Välkommen. Och när skedde då uttåget från Egypten? Det finns flera alternativ, speciellt tre kan man säga. Jag först har satt inom parentes, men det kommer upp i filmen. Och det är att det skulle ske på 1600-talet, men ändå på slutet av filmen så kommer man fram till det här årtalet på 1400-talet. Om man räknar utifrån det här med Salomos tempel, när det byggdes, så kommer man fram till en siffra på 1440 för Kristus till att uttåget skulle vara där, alltså på 1400-talet. En del arkeologer, även kristna arkeologer, anser att det är på 1200-talet. Och sen finns det ett fjärde alternativ att det inte har skett ett uttåg alls. Att texten om Exodus, den är påhittad på 500-talet, där det kanske finns lite grund i det hela, men det mesta är någon efterkonstruktion. Då. Och det viktiga är i de här alternativen, det är ju då det här med jämförelse med arkeologiska fynd. Och det är både i fynd i Egypten och fynd i Kanan då, som man behöver jämföra med. Eller det som det som visar sig. Och då kan vi säga att det finns en skarp linje mellan de här alternativen. Att här utgår man ifrån att Bibeln beskriver vad som händer. Här utgår man från att Bibeln i stort är påhittad i det här vad det gäller Exodus. Så att det är, jag menar, man kan vara bibeltrolig och tro att det sker den här tiden eller den här tiden. Utan det är mest frågan om hur tittar vi på, vad säger arkeologiska data? Men det här är ju ett helt annat alternativ, och det, vad jag vill ta upp lite här, det är konsekvensen av det här alternativet, det fjärde alternativet jämfört med de andra. Och som vad är betydelsen av det här för Exodus för resten av Bibeln? Jag skulle säga att när jag använder ord Exodus så menar jag både uttåget från Egypten, alltså andra Mosebok, den kan också heta, eller heter också Exodus. Och med Exodus är både uttåget, tiden i öknen och intåget. Så att alltihopa går in under beteckningen Exodus. Inte bara själva uttåget. Så har det någon betydelse då om uttåget i Egypten om det, och intåget i Kanaan skett eller inte? Har någon betydelse för Bibeln i övrigt och har någon betydelse för oss? Och vad man kan se är att genom gamla och nya testamentet så har man gång på gång referenser till uttåget och tiden i öknen. Och jag ska ta upp, jag har några slides här där jag ska ta upp fyra olika bibelverser. Jag kommer inte läsa alla, för det tar för lång tid. Ni har kommit tillgång till den här presentationen sen. Men jag tar upp en bibelvers från historiska böckerna, en från Psaltaren, en från profetisk bok, någon profetisk bok, och sen en från Nya Testamentet, för att visa just att det finns från alla de här källorna. Samtidigt så finns det mycket fler verser än de jag tar upp. Det är bara några jag tar upp ifrån. Så att vi kan börja här med som Nehemja som exempel här. Nehemja skrivs då efter babyloniska fångenskapen. Där står att du såg våra fäders nöd i Egypten och hörde deras rop i Röda havet. Du gjorde tecken under mot fara och mot alla hans tjänare och mot allt folk. Och sen Psaltaren, han ledde dem med en molnsky om dagen och med eldsken hela natten. Han klöv klippor i öknen och lät dem dricka som en väldig hav. Och så fortsätter med en vers här från Ezekiel. Och sen apostelgärningarna där det står om Jesus. Att det var han som förde dem ut och gjorde under och tecken i öknen och i Röda havet i öknen. Så vi ser att det här är ett återkommande tema genom Gamla testamentet in i Nya testamentet. Och vad hände då vid uttåget i öknen eller intåget i Kanaan under den här tiden som var väldigt betydelsefullt? Och en sak är det att Gud, han utväljer Israel som sitt folk. Och det här är då grunden för Israel som nation. Och det visar också att Gud leder och visar att han är med. Alltså det är grunden för Israel som nation led av Gud. En annan punkt är förbundet mellan Gud och Israels folk. Och som behandlar relationen mellan Gud och Israel. Kommer till det också. Men om vi tar första punkten. Israel som Guds egendomsfolk. Vi kan titta på den här andra versen. Båda är från femte Mosebok här. Där står det. För du är ett folk som är helgat åt Herren din Gud. Och dig har Herren utvalt till att vara hans egendomsfolk bland alla folk på jorden. Så vi ser att Israels folk har en väldigt speciell kallelse här. Och det här kommer igen också gång på gång genom gamla och nya testamentet. Här då, första konungaboken 3:8. Så står det, din tjänare här bland ditt folk som du har utvalt. Ett folk så stort och taligt att det inte kan räknas på grund av sin mängd. Jag fortsätter med Psaltaren, ett från Psaltaren och ett från Jesaja. Men du Israel min tjänare, du Jakob som är utvald, du är efter Abraham. Och sen Apostlagärningarna, detta folks Gud, Israels Gud, utvalde våra fäder. Han gjorde sitt folk stort när de bodde som främlingar i Egypten. Vi upplyfte arm förde han och ut därifrån. Om vi går till förbundet då, eller det som ibland kallas lagen också, men det gavs Israel i öknen efter uttåget från Egypten före intåget i Kanaan. Och det innehåller Guds löften till israeliterna, det innehåller välsignelser för israeliterna, men det bygger på folkets ansvar att de gör Guds vilja. Det talas om vilka högtider de ska fira, vilka offer de ska ha och hur de ska leva i relation med andra. 10 budorden finns här och det här. Och det är både mot andra israeliter och främlingarna. Och det tas också upp konsekvenserna om folket inte följer Guds vilja. Och det här förbundet, det är alltså, man kan säga att relationen mellan Gud och Israels folk, det vilar då på förbundet i Sinai. Och profeternas uppgift, det är ofta, men vi tänker att profeterna, de talar ut om framtiden, men egentligen så en huvuduppgift är det att Gud talar ut till profeten. När folket har inte följer förbundet, när de inte lever som de skulle göra, då talar Gud till profeterna som talar ut Guds ord till Israels folk för att föra tillbaka dem till förbundet i sin. Så det här kan man säga, det här är en huvudsyssla för profeterna, eller mycket av texten handlar egentligen om att föra tillbaka Israels folk till förbundet. Och det här, varför jag tar upp det här, det är ju det, om förbundet är någonting som är påhittat långt senare, vad är det profeterna ska föra tillbaka folket till? Om förbundet inte finns, utan bara är påhitt, inte alls kommer från Gud, vad var det då de klagade på vad gäller folket? Eller vad klagade Gud på? Och här kan vi också se att gamla och nya testamentet refererar till Guds förbund med Israel, gång på gång. Att det här är mina hemliga, och Sina i berg steg du ner och talade till dem från himlen. Du gav dem rättfärdiga föreskrifter och sanna lagar, goda stadgar och bud. Saltaren, alla ärens vägare, nåd och sanning för dem som håller hans förbund och vittnesbörd. Hesekiel, jag förde dem ut ur Egypten och lät dem komma in i öknen. Jag gav dem mina stadgar och kungjorde för dem mina föreskrifter. Och så har vi Johannes. Lagen gavs genom Mose, nåden och sanningen kom genom Jesus Kristus. Så hela tiden finns det här förbundet med som en röd tråd genom livet. Ja, varsågod, kom in. Ja, vi får göra det halva. Ja,
okej,
sorry. Så vad vi kan se är det att Exodus, det är en del av vår frälsningshistoria. Där vi började, jag började med löftet till Abraham. Och sen då förbunden med Israel. Men sen börjar profeterna tala om ett nytt förbund. Och det här nya förbundet, det kommer då genom Jesus. Och det bygger ju vidare. Det är ju fortsättningen från det här förbundet med Israel. Och konsekvensen då. Om berättelsen om Exodus är upptäcktad. Alltså jag kan säga, jag skulle kunna säga mycket mer om hur nya förbundet relaterar till gamla. Men det är inte riktigt tid för det med den här filmen på 2 timmar. Så att jag ska inte gå in i detaljerna där. Men om berättelsen om Exodus är upptittad på 500-talet, då kommer vi fram till att Israel inte är utvalt av Gud, därför det är ju ett påhittat långt senare. Guds förbund med Israel är då påhittat. Lagen som vi läser om i Moseböckerna, den kommer inte från Gud. Guds löften till Israel är då falska. Och profeterna för tillbaka folket till ett förbund som inte finns. Guds frälsningsplan för mänskligheten är falsk. Och både gamla och nya testamentet grundar den påhittade historien om Exodus och förbundet med Israel. Och Bibeln är inte sann. Så att vad vi kan se är att Exodus, det handlar inte bara om tiden och det skedde. Det hände är då av vikt för oss. Och vår tro på Bibeln som Guds ord och Guds frälsningsplan för oss. Och ett sätt att jag tar upp det här, det är just det att det kommer upp några i den här filmen som inte tror att Exodus har finns, men och anser att det inte har någon betydelse överhuvudtaget för. Ja, det här är en rabbin som talar om allt. Så det var det jag ville säga, att det här är väldigt väsentligt. Okej, då ska vi ta bara försöka sammanfatta några saker från det här. Först bara det här med tiden. För att få lite översikt på det här med dateringen. Att om vi har de här, här i Skatinasir då, det här är Mellersta riket. Och sen har vi andra mellantiden, vilket är då det som kallas hyksosperioden. Vi har nya riket och så kommer då tredje mellantiden här. För den som menar att man skulle förkorta bara 100 år. Och då en vanlig syn är det att Josef kom under den här hyksosperioden när det var då främlingar som regerade i Egypten. Det var just där han kom upp sig. Egentligen. Det var därför han blev accepterad som far och snälta när man. Och sen har vi då det som alternativ som tas upp här då är då att uttåget skedde under Mose under Ramses den andra. Om det skedde på 1400-talet så är det ofta den här Mose istället som man talar om istället för Ramses. Så det kom inte upp här i den här filmen. Mm. Men det är också en syn även Hoffmeier föreslår att det kan också vara Mose där. Rolls syn, den är då att Josef kom då under den här 12:e dynastin som är här, med den här dateringen som är med den klassiska skulle vara långt tidigare. Och sen skulle Mose uttåget då sig under Mose. Och att hyksosperioden skulle komma som ett resultat, en konsekvens av att Israelernas uttåg med att Egypten föll. Då är det att det alla katastrofer som kom i samband med uttåget. Och det här, jag menar, skulle den här dateringen vara riktig för Roll så är det man kallar inom säg forskning för ett paradigmskifte. Och det är det som skulle krävas, ungefär som man upptäckte att DNA var, den genetiska koden var i DNA och inte i proteiner som man trodde innan. Så det är någonting sånt som skulle behöva till här egentligen. Och det är ganska svårt med paradigmskiften därför det är väldigt svårt, det är väldigt svårt att komma över den tröskeln att ett sådant skifte skulle ske. Okej, några punkter från filmen då. Det var ju väldigt många punkter så det här är bara repetition på några. Först är det att det här är i Egypten då, de här punkterna på den här sidan. Många bevis, det finns många bevis för semiter i Nildeltat och det är många som håller överens om då att det är gravar med åsnor i gravarna och semiter, keramik, byggnader och allt möjligt. Jag pratar om den här Avaris som ligger i nordostra Nildeltat i det området som då är Gosen. Man har en semitisk population där. Vi hade också det här med palatset som skulle kunna vara Josefs palats med 12 gravar. En större med semitisk staty. Helt tydligt semitisk staty. Och att benen var försvunna från den här graven. Vi har då i Avaris ett välstånd följt kort med en period med kort livslängd. Det har ökat barnadödlighet. Det har överskott av vuxna kvinnor. Och sen då att semiterna plötsligt försvinner från staden. Och det här är före Ramses den andra tid. Vi hade Josefs kanal, den som hette Josefs kanal, som är byggd för att minska Nilens översvämningar. Vi hade det här, där faro plötsligt får till alla tillgångar, att allting förs över till faro, där man inte har någon orsak till varför det skedde. Vi hade det här med många slavar med semitiska och israeliska namn under Mellersta riket. Vi hade den här IPV-papyrusen som talar om plågor i Egypten som stämmer väldigt bra med Bibelns berättelse. Vi hade egyptisk kollaps då när Hyksos tar över. Vilket skulle stämma bra också. Och sen hade vi situationen i Kanaans land om Jeriko. Där inre muren är kollapsad precis som det står i Bibeln. Staden förstördes igen. Och det rikligt besätt som visar på en väldigt kort belägen där. Och det här är det att det förstördes då, man kan säga 1550-1450 beroende på hur man daterar hela. Och därefter så är det en längre period innan staden byggdes upp. En period av 400 år. Vilket skulle stämma med Bibelns berättelse att det dröjde 400 år. Och det finns också flera andra städer som israeliterna skulle ha intagit. Och de är också under den här perioden, 1500-talet eller 1400-talet. Mm. Och vad Rohr kom fram till var då den här att man skulle ha en 200 års förskjutning av framförallt den tredje mellanperioden i Egypten. Så det finns väldigt mycket argument i den här filmen för att Bibeln stämmer, men man måste föra in de arkeologiska data eller tolka dem rätt vad gäller tidsperioder. Då stämmer det. Ja. Så det. du har.
Ja, tack så mycket Tove för ett fantastiskt bra genomgång på det här, före filmen och efter. Vi tänkte, det börjar bli sent nu, det var en lång film, spännande, men vi tänkte öppna upp här för möjligheten att ställa frågor och så här, kommentarer och tankar kring det vi har sett.
Vad finns det för möjlighet att se den här filmen?
Ja, det är så att ja, David, du kan förklara att vi har faktiskt i församlingen köpt en, kan vi säga, en tillåtelse att se filmen under ett års tid, va?
Ja, alltså den går att köpa privat. Man kan beställa den på nätet och med en DVD-skiva som du gjorde för din del.
Ja, just det.
Men vi har köpt in en licens som gör att vi kan visa den under ett år,
ja. Ja.
För upp till 100 personer per samling tillfälle. Ja. Så vi får visa den flera gånger om vi vill.
Ja. För det är så mycket evident, alltså man, det här är tredje gången jag ser det, så nu börjar bitarna falla på plats liksom. Man ska inte, ja, men det är fascinerande och mycket evident. Det är verkligen frågan om att pieces of evidence, alltså olika evidens som man får lägga ett pussel. Men ja, som Tobbe förklarar här, och om man kan flytta kronologin i Egypten, då verkar ju väldigt många bitar falla på plats. Och det var ju flera som tyckte att det finns osäkerhet i det. Så att det, ja. Så att, men det finns, så under ett års tid har vi en licens. Och jag köpte också en DVD som jag har hemma, den kan man få låna. Nu är den, det står att den är på tyska och engelska, men David har lyckats ladda ner program så att man, för sätter jag bara in den till min TV, då kan jag bara få den på tyska. Men det ska finnas engelska, du har liksom lyckats låsa upp. Man,
det går att.
Ja, det går att fixa. Men då måste man ladda ner program på datorn, så det går också. Men så jag har en DVD också hemma. Så att, ja, är det några andra frågor här eller tankar?
Det finns ju de som har varit på Historiska museet i Kairo och där sett Ramses grav. Och då står det vid en skylt vid hans grav att denna farao dog av drunkning. Hur skulle vi kommentera det, tycker ni?
Vad säger du, Tobbe?
Ja, jag vet inte. Jag har ingen kommentar, faktiskt. Men det framgår ju inte. Jag menar att han var med. Jag menar, när egyptiska armén drunknade så framgår ju inte Ramses som är själv. Det är svårt att säga.
Så Ramses var ju den farao som då, väldigt känd farao som är på 1200-talet före Kristus. Och många kristna som tror på Bibeln som Guds ord, de har ändå satt, ja, som Torbjörn sa, att de skulle ha utövet skett på 1200-talet under Ramses tid. Men Bibeln säger själv, om man, den troliga tolkningen är 1400-talet före Kristus. Och det är det som David Rohl då kommer fram till om man gör om den egyptiska kronologin. Så att det är, ja just det, det var det som kom fram i filmen, att det finns ju evidens från att Israel nämns redan som en statsbildning då på 1200-talet före Kristus. Och till och med på 1300-talet, 100 år före Ramses. Men visst, om det är många, man ska ta alla bitar så att just, ja, av evidens. Så att det blir väl två teorier, så får man se vilka liksom pusselbitar som väger tyngst då. Så att, ja.
Det kommer ju väldigt mycket nu utgrävningar från de här områdena. Ett problem i det området är det att det är jordbruk där, så att det är så mycket som har förstörts också. Mm. Det finns sånt som man såg att det fanns för 50 år sedan som idag inte finns. Mm. Ja. Det är helt bort.
Något som jag tycker är intressant, den här tysken då, som var intervjuad i början, som ledde den här utgrävningen i Avaris. De har gjort ett fantastiskt arbete tydligen under decennier. Men de tror ju inte att det här är israeliterna. För de har inte, det ingick inte i deras förhandsbild liksom. Men de har sett, ja, men det här är ju semiter, de kommer från den delen av världen. Men det är inte israeliter. Och så kommer David Rohl, som är en agnostiker, och tolkar allting åt dem. Och han och försvarar Bibeln på ett fantastiskt sätt, tycker jag, i den här filmen. Så det är väldigt, Gud använder honom, så att jag tycker det är ett bönämne att han blir främst, för att han har försvarat Bibeln så mycket.
Ja.
Att han är ju fantastiska. Sen som Tobias säger, det är ju fortfarande, jag menar, det krävs ett paradigmskifte att alla ska gå med på det, men ja. Det är väldigt intressanta teorier han har i alla fall.
Mellantiderna som han gärna vill krympa.
Ja.
Vad är det som är att det är så lite dokumenterat om de perioder, eller vet man, vet man någonting om, alltså generellt, vad var en mellantid liksom, vad hände?
Ja, jag vet inte, alltså den här exosperioden, där är ju, man har ju en del uppgifter, men det finns en hel del frågetecken. Jag vet inte om den här tredje mellantiden, varför det är så mycket frågetecken där, men man har ju väldigt varierande dokumentation. Det är inte alls med sånt som inte riktigt den också. Men jag vet inte.
Man kan tänka under en mörk period, eller som inte är en glansperiod, så finns det inte lika mycket fynd. Då har man mindre att hänga upp kronologin. Men det var som de sa ju där i filmen, att om man tittar på fynd utanför Egypten, så verkar det som att det har liksom blivit en lucka på 200 år från massa länder. Så att om man förkortar den här tredje mörka perioden med 200 år, då skulle alla de bitarna falla på sin plats. Så att det var ju nu, men jag har inte läst bakgrunden till det, men det är ju väldigt intressant då att titta på det mer noggrant.
Sen en annan sak, det här med just det här Gosenområdet och med det Nildelta. Men papyrus och sånt, det bevaras inte där. Det är för fuktigt. Man tänker att Egypten är torrt, men det här är ju blöta områden. Allt sånt där försvinner. Det som är kvar, det är stenarna. Och det är också det att det är väldigt brist på giftig information.
Sen är det ju, alltså det är fascinerande, en del världsberömda judiska arkeologer som är då Finkenstein, som själva inte tror att Exodus har ett rum. Men då David Rohl har ju en motsatt åsikt här. Liksom.
Ja.
Att det,
man tycker att judarna skulle ha någon som verkligen trodde på Exodus.
Ja. Så att det, men det är så, och det är fascinerande här med att man kanske kan hitta, om man går till sen från Exodus och så intåget i det förlovade landet när Jerikot intas, att man kan ha hittat till och med att en del av muren inte föll. Det skulle vara där Rahab bodde då. Det är en fascinerande tanken att man kan göra en utgrävning idag och hitta spår efter Rahab som räddade, eller hjälpte spejarna att gömma sig. Och sen var det ju andra städer då runt omkring som också verkar ha intagits. Ja.
Det här att det är inte så många judar kanske, eller inte är så att judar tror på Exodus. Varför skulle man då under århundraden, kan vi säga i alla fall, fira uttåget?
Mm. En bra fråga. Ja, men hur började det firandet?
Ja.
Ja, och det är säkert, det kanske är säkert att majoriteten av judar tror på Exodus, men det är några forskare här, och det är här vet, de senaste decennierna redan börjat frågasätta, då kan ju det sprida sig, men nej, det är... Han försökte förklara det som att en tradition har vuxit fram då.
Ja, men vi kan ju säga att en tradition har ju börjat, precis som du säger, Torbjörn. Mm. Och den har vuxit sig mycket, mycket starkt. Och väldigt viktig för dem. Mm. Det finns kanske inget folk i världen som är så noga med sin tradition. Mm. Och sitt kunnande i texterna. Mm. Och vad ska vi säga, fira den här traditionen på speciella vis också. Varje högtid är speciell med många ingredienser.
Mm.
Och då finns det, jag skulle säga, en tradition som inte bara blir i Israel, utan den är spridd ut över hela världen.
Mm.
Och det här har då hänt.
Mm.
Det finns ju, väl, för mig i alla fall, väldigt lite som säger att det här har inte hänt.
Alltså,
om man jämför med andra saker eller fakta i historien, det kan ju Ivar till exempel säga något om du vill, Ivar, i vår historia så är ju det här också man kan jämföra.
När Göran Hjelt-Hennarsson var här för i mitten av mars, då sa han ju att liksom, det finns ett talesätt att när två judar är församlade finns det tre åsikter.
Absolut.
Att de har ofta väldigt goda, och jag vet, jag har goda vänner som judar och är ateister, men de kommer inte ifrån att de är judar ändå, det här arvet.
Ja.
Och det är märkligt, det är ändå Guds utvalda folk. Och,
mm.
men, och det är väldigt få judar som har kommit till tro på Jesus, men antalet messianska judar växer ju nu, så det är många som tänker det, att det är ett tidstecken. Men det är fortfarande några procent av alla judar, medan hela världsbefolkningen är ju mycket högre procent som är kristna av oss hedningar. det är märkligt, men det är Guds period för hans utvalda folk. Alltså det är då, ja, men det är en tolkning av Uppenbarelseboken där många judar kommer till tro innan Jesus kom tillbaka, i samband med det. Så att, ja, men det är lite, alltså det kan vara, det är samma tema. Varför är en del judiska forskare som inte tror på att Exodus, ja, det finns judar som inte tror att Gud finns, ändå är de tillhör de Guds utvalda folk. Alltså det är märkligt. Det var andra frågor här eller tankar. Tack Jesus för att vi har fått ha den här kvällen, och jag ber att allt det här ska få styrka vår tilltro till ditt heliga ord, att vi verkligen tror att vi får ha en relation med dig, och det är liksom, det är en upplevelse, men Bibeln beskriver också historiska händelser, och tack Herre för att vi får styrka och tro på att ja, men de har verkligen hänt här. Jesus, vi bara lägger det här i dina händer hela den här kvällen, så ska få styrka vår tro på dig ännu mer, i Jesu namn. Amen.
Amen.